Hej och välkomna till podcasten. Här pågår föreningsidrott med mig, Johan, och mina kollegor runt om i RF Sisu Sverige. Idag står jag och tittar ut på ett soligt Örebro. Och med mig i lurarna har jag Linda uppifrån Östersund. Hur är läget med dig?
Jo, men det är fint. Ett soligt Östersund får jag tillägga även här. Lite kallare, men gött.
Ja, det är faktiskt ganska kyligt här nere också. Men det är inget vi... Det är ändå bara mars, tänker jag.
Ja, faktiskt. Än är det mycket kvar av vintern.
Kanske mer för er där uppe då.
Ja, det är sant.
Och med den väderrapporten som vi brukar inleda de här avsnitten med, tänker jag att vi ska gå vidare och prata om det vi ska prata om. Och i det här fallet så har du träffat en ganska ung gäst, visst är det så?
Ja, men precis. Jag har träffat 19-åriga Otto Elg från Frösön här i Jämtland. Som barn så älskade Otto att idrotta och han testade många olika sporter under sin uppväxt. Men det var just fotboll som han fastnade för. Ni ska ju få höra Otto berätta mer om det här, men när han var 17 år gammal så tog prestationsångesten över, vilket ledde till att han valde att sluta spela fotboll helt enkelt. Och han har nu skrivit en bok som heter Idrottspsykologi för unga idrottare, konsten att ha kul samtidigt som man presterar.
Ja, och det kommer han ju berätta mer om också, men anledningen till det var att han upplevde att det inte fanns det stödet som han såg då när han drabbades av den här prestationsångesten. Och det är ju någonting som vi försöker jobba med, att skapa den typen av material för unga och ledare att kunna hantera det på ett bra sätt. Men det är ändå väldigt intressant att Otto då tog saken i egna händer och skrev den här boken.
Ja, men verkligen, så ung också. Och som han sa till mig också, så upplevde ju han att det saknades den här typen av litteratur som riktar sig just till någon då i hans ålder. Så då, som du säger, tog han saken i egna händer och skrev en egen bok.
Jag tycker vi lyssnar mot då hur han tänkte kring det här.
Ja, men då säger jag välkommen till dig, Otto Elg. Hur är läget?
Ja, men tack så mycket. Det är bra. Det känns kul att få göra det här.
Ja, som ett gymnasiearbete så skrev du boken Idrottspsykologi för unga idrottare, konsten att ha kul samtidigt som man presterar.
Precis.
Och vi ska ju prata med dig idag om boken och vad det var som fick dig att skriva den. Men kan du börja med att berätta vem Otto Elg är idag?
Ja, jag heter Otto Elg som sagt. Jag är 19 år gammal. Jag gör värnplikten i Uppsala just nu. Jag gick ut gymnasiet i våras. Jag gick samhälle, beteendevetenskap och vargen i Östersund. Och är generellt intresserad av sport och psykologi.
Mm. Och du har ju en idrottslig bakgrund som vi ska återkomma till. Men hur kom det sig att du ville skriva den här boken?
Jo, men det berodde faktiskt på att jag har sportat i väldigt många år. Jag spelade fotboll sedan jag var 6 år gammal. Har spelat innebandy och slalom och andra grejer också. Men mot mina senare år i fotbollskarriären så började jag uppleva lite prestationsångest och liknande känslor. Och då kände jag att jag ville skriva den här boken för att hjälpa unga idrottare som är i samma sits som jag var i då.
Var psykisk hälsa, ångest, krav, prestation eller liknande någonting som ni lyfte inom laget och pratade om någon gång?
Lite svårt att komma ihåg faktiskt, men jag vet att då hade vi ändå en så här tydlig matris och de här tydliga utvecklingssamtalen och en tydligare dialog med tränarna. Jag kommer inte ihåg om liksom mental hälsa var en av punkterna där, men jag har för mig att det var att vi ändå pratade om motivation och hur man kände sig och så. Och det var väl det vi lite tappade sen, tänker jag. Och jag tror att det bidrog förmodligen att vi hade den här nya tränaren. Han var väldigt bra och så, det var inget fel med honom. Men jag kände väl inte riktigt att jag hade byggt upp förtroendet för att kunna ha en sån konversation med honom så direkt.
Nej, och det är ju viktigt såklart att känna förtroende för någon som ska leda en, en framåt. Och ja, olika ledarstilar tänker jag påverkar människor på olika sätt.
Precis.
Mm. Du bestämde dig till slut för att sluta med fotbollen. Vad var det som till slut fick dig att ta det beslutet?
Det var väl flera olika saker i kombination skulle jag säga. Dels var det ju att det är, ja, som jag förklarat, ett nytt tränarlag, lite nytt lag. Det var inte alla mina barndomskompisar längre. Det var, jag hade ju såklart vissa med mig, vilket hjälpte mycket. Men det var ändå inte riktigt samma gemenskap upplevde jag. Och sen var det också, jag tror det som satte spiken i kistan, eller vad man ska säga, var att jag skadade foten och var borta i några veckor. Och så kändes det helt enkelt för svårt att komma tillbaka efter det. Liksom.
Blev det lätt att skylla på det nu så här i efterhand?
Ja, det gav ju i alla fall ett tillfälle. Det var lite som en väg ut på något sätt. Så ja, det skulle jag säga.
Hur mådde du i allt det här när du tog beslutet?
Men jag mådde ändå bra skulle jag säga. Alltså välmåendemässigt i vardagen. Så jag tänker att... Jo, men jag mådde ändå bra vill jag säga. Jag hade det bra i gymnasiet, liksom hade kompisar i klassen och ja, bra stöttande familj. Så det var egentligen mest sportdelen som var jobbigt.
Kände du dig lättad på något sätt när du hade tagit beslutet?
Ja, det gjorde jag faktiskt. Det kommer jag ihåg. Jag kände liksom att när jag hade pratat med tränaren så kom liksom en lättnad känsla. Och det var lite tråkigt på ett sätt att jag kände så. För det var ju också tråkigt såklart att sluta med fotbollen som man har hållit på med så länge. Men ja, jag kommer faktiskt ihåg att det var lättnad.
Ja, för jag tänker att du var ju lovande. Du hade ju liksom en framtid för dig.
Ja, jag var väl ingen supertalang så. Men,
nu ska du inte vara blygsam. Nej, men som du säger, det strålar. Det lyser ju verkligen i dig när du pratar om fotbollen. Man ser att det här var ju verkligen glädjen i ditt liv under den här perioden. Det måste ju någonstans kännas tungt.
Jo, men det gör det såklart. Och man, jag pratade lite med det här om en kompis förra veckan. Att jag undrar hur det hade varit om man hade fortsatt med sin sport liksom, än idag. För då hade han sa att han hade ångrat att ansluta i sin sport också. Men ja, det är alltid svårt att veta. Men man undrar ju lite i efterhand liksom vad som hade hänt om man fortsatte att satsa helt. Och...
Ja, och samtidigt så ska det ju vara roligt.
Precis.
Att hålla på med sin favoritsport. Precis. Så är det ju. Mm. Hur reagerade dina tränare och ledare och lagkamrater när du berättade att du skulle sluta?
Men de var förstående tycker jag. Det var ju såklart att de tyckte att det var trist. Det tyckte vi väl båda, men... känns som att det var en liksom förstående reaktion från tränaren och från mina lagkamrater också.
Du nämnde ju i början här anledningen till varför du har skrivit boken Idrottspsykologi för unga idrottare. Saknas den här formen av litteratur skulle du säga?
Ja, det var väl lite så jag kände att när jag satt där med UF-företaget att jag tänkte så här, vad hade jag behövt i min situation? Och det har väl varit ungefär liksom den här produkten jag försökt ta fram då. Så liksom en kort, ganska enkel, ganska bred egentligen guide till hur man kan hantera sig själv i ett sportsammanhang. Och jag försökte liksom söka upp om det fanns redan, men jag hittade inte riktigt något tydligt exempel på en sån här som var inriktad just till unga idrottare.
Mm. Vad har du för mål med boken?
Ja, det är väl då främst att hjälpa unga idrottare som var i samma sits som jag var i samma ålder. Vilket mer specifikt då är att hjälpa dem att hantera alla svårigheter och problem som kan uppstå i en sån här idrottssituation. För det är ändå, det kan ju bli svårt med press och ja, krav som du var inne på. Och att kunna då hitta metoder för att hantera det.
Mm. Du skrev ju boken som du säger under din gymnasietid och i dagsläget i alla fall så är du ju inte någon utbildad psykolog men kanske Nej. I framtiden. Men var har du hämtat din inspiration och all kunskap ifrån? Det är otroligt många forskningsrapporter som jag tänker att du måste ha gått igenom.
Precis, det var det. Och det var främst faktiskt att använda mig av en stor amerikansk idrottspsykologibok som jag också har skrivit, eller vad heter det? Citerat till i boken mycket. Och den var väldigt bra, väldigt utläggande. Men... sen är det också då liksom mer relevanta och moderna artiklar som jag hittat online på Google Scholar och liknande vetenskapliga sökmotorer. Så, men det var så att första processen i att skriva boken, så var det några månader av att jag bara försökte lära mig så mycket jag kunde om idrottspsykologi. Så det är väl ingen idrottspsykologiutbildning på universitet så, men det var ändå en process av det jag försökte lära mig väldigt mycket.
Är det här någonting som har startat någonting i dig som gör att du tänker att det här kanske är någonting jag vill plugga vidare?
Ja, det känns faktiskt intressant. Jag märkte det när jag skrev det i boken också. Men när jag satt och liksom skrev boken och undersökte de här olika materialen och skrev de här kapitlen, så kände jag att det var väldigt intressant och att det var något som jag var intresserad av, som jag kände var viktigt. Och jag kände att jag liksom drevs av det här ändå. Och det har fått mig att fundera lite, måste jag säga. Att det skulle vara väldigt kul att jobba med sport i framtiden eller jobba med något liknande som det här. Så det är det definitivt.
Mm. För du spelar ju inte så mycket fotboll i någon lagnivå idag, nej, vad jag förstår. Precis. Är det någonting du kan sakna?
Det är det faktiskt. Men vi har en väldigt bra pluton också, så vi brukar köra fotboll på torsdagar. Så jag får lite fotboll där faktiskt.
Och då kanske det inte är lika mycket press och krav.
Nej, precis. Det är det jag känner. Då är det sjukt kul igen. Och vi sitter och säger liksom sen i omklädningsrummet efter, bara, shit, vad kul det där var. Jag saknar när vi spelar fotboll i våra lag. Liksom. Så det känns väldigt kul. Och det känns som att alla i plutonen kan dela den bilden av att man saknar det lite.
Ja, vad härligt. En härlig gemenskap ni måste verkligen känna där. Mm. Ja, det märks ju att du brinner för det här. Jag har ju själv läst boken. Ja. Och inledningsvis av boken så berättar du om människans personlighet. Och så tar du dessutom upp tre saker som läsaren måste förstå och ha med sig in i boken. Berätta, för någonstans jag som vuxen blev lite så här, ja just det. Det här är ju någonting jag kanske har varit lite medveten om, men ändå inte riktigt så här.
Nej, precis. Det är väl lite det som är med de här första tre grejerna jag tar upp. Att det känns som att många vet om det, men det är ändå som att det inte riktigt är fullt accepterat i samhället på något sätt. Och då tror jag den första punkten var där att att mentala färdigheter kan tränas upp, va? Och det känns som något som inte är helt fullt utspritt i samhället.
Jag tänker precis som vi tränar fysiskt.
Precis, som muskler. Det är ju, jag tror inte det egentligen är många som ser sin viljestyrka så, att det är något man kan träna upp genom att göra saker man inte vill göra flera gånger. Det finns faktiskt en intressant studie om det där som visar att det finns en del i hjärnan som blir större när man gör saker man inte vill göra. Så man kan, det är verkligen som en muskel. För det känns som ofta att många går in med inställningen så här, nej, men jag är inte så disciplinerad, jag har inte så bra viljestyrka, jag har väldigt svårt för att sätta mig och plugga och koncentrera mig, eller jag har svårt för att göra det jag behöver göra. Och mer är fast i att det är sån jag är som person, det går inte att ändra på.
Ja, det är väldigt vanligt.
Mm, precis.
Jag är som jag är bara, det exakt. Är bara att gilla läget.
Och det är inte mitt ansvar, eller det är inte mitt fel. Liksom. Det är inget jag kan, det var så jag föddes. Och då är mer ändra tankesätt där till att jag kan faktiskt utveckla mig själv till en viss del. För det är ändå så att personlighets, den mest grundläggande personligheten finns ju kvar hela livet, och så är det. Men det finns yttre faktorer man kan påverka.
Mm. Den andra delen då, lita på processen, det är också något man har hört.
Ja, det är ju något man hör väldigt mycket, känns det som.
Kanske exakt. Saker många gånger innan.
Precis, och det är ju, jag tror att det är, var det någon statistik, jag kommer inte ihåg riktigt vad det var, men det var väl 80-90% av alla nyårslöften som inte hålls. Och jag tänker att för många så håller ändå de här löftena i några veckor. Men sen när man känner att nu har jag gjort det här, jag ser inga resultat, jag har liksom, jag kommer inte riktigt någon vart med det här, då blir det mycket svårare att hålla uppe disciplinen för att fortsätta följa dem. Och det är väl det som kallas lite för det här med gråzonen, att fortsätta vara disciplinerad genom processen där man inte ser resultat och våga lita på att resultaten till slut kommer om man gör rätt.
Tålamod.
Precis, och det är ju väldigt svårt. Särskilt som ungdom då.
Och vuxen.
Och vuxen också, det var
det. Det kanske blir bättre med åren i och för sig, så var det ändå att säga.
Precis.
Sista då, fokus på utveckling och inte prestation. Mm. Den är ju jättebra.
Precis, och den är lite jobbig för många, tror jag, eftersom att i många fall så måste man först bli sämre för att bli bättre. Och bli sämre, det vill man inte. Och det känns ju dessutom som att man är på väg åt fel håll i utvecklingen. Så det är ju verkligen inget naturligt steg att ta. Men för många är det ett väldigt viktigt steg att kunna ta. Att sen, det handlar ju lite om det där med gråzonen också. Att våga bli sämre en stund för att sen bli bättre. Ja, och våga lita på att det viktiga är att bli bra i längden. Eftersom det också blir ett roligare sätt att uppleva sport och så.
På vilket sätt kan mental träning påverka prestationen om du talar utifrån egen erfarenhet?
Jag känner att det faktiskt kan göra men ändå till viss del rätt stor skillnad måste jag säga. Men samtidigt är det lite ironiskt för när man presterar som allra bäst och är i zonen som många har hört talas om och så. Det är ju ett tillstånd där man inte tänker särskilt mycket alls och mest går på autopilot. Och det är det man vill nå. Men för att kunna liksom nå det här och för att träna på rätt sätt så kommer idrottspsykologiska metoder att hjälpa väldigt mycket.
Kan du ge några konkreta exempel då? Övningar på metoder?
Men till exempel så är det ju rätt mycket i den här boken om att förklara själva människan och förklara evolutionen och alla känslor, tankar, vad det egentligen är, hur det påverkar oss. Jag känner att det är i alla fall något som jag har haft ganska stor kunde dra fördel av och veta det. För då till exempel när det kommer en negativ tanke så här, jag kommer inte klara det här, jag är inte bra nog. Istället för att bara direkt acceptera det som en sanning som vi ofta brukar göra med våra tankar så kan man istället då tänka en tanke är bara en tanke. Det behöver inte vara jag som är den här tanken. Jag behöver inte välja att identifiera mig med den. Och på så sätt kan man antingen liksom stoppa den tanken innan man ens hinner tänka den. Eller byta tanke till något mer positivt. Liksom. Ja, men det är såklart jag klarar det här. Ja, så länge jag gör mitt bästa. Liksom. Och det känner jag att jag har använt rätt mycket. Så tankestopp eller byta tanke.
Mm. Men det här är någonting, tänker jag, som man behöver träna på. Precis som man fysiskt tränar ute
exakt,
på fotbollsplanen.
För det är verkligen inte lätt. Och det blir ju ännu svårare, eller desto svårare desto mer pressad situationen är. Eftersom desto mer negativa och sådana tankar eller desto mer pressad och negativa känslor man har, desto fler sådana tankar kommer ju upp i huvudet. Och det är väldigt svårt att motverka det. Det tror jag till och med proffsatleter, det är väldigt många proffsatleter som har problem med det här än idag. Så det är verkligen inte lätt, men som du säger, det gäller att börja träna på det och starta smått. Så.
Och ju mer vi tränar, desto bättre blir vi,
precis,
tänker jag. Mm. Hur kan man använda sig av boken då som resurs för att förbättra sin mentala styrka och prestation på idrottsarenan, skulle du säga?
Ja, det är väl en del konkreta tips i den. Men det är kanske egentligen inte så att man får någon utlagd plan för exakt hur man ska göra i sin idrottskarriär. Och det kanske man hade velat haft, men det är väldigt svårt eftersom det går inte att anpassa det till alla individer. Och det är därför jag istället försöker liksom förse individen med en förståelse för sig själv och för människan för att sen kunna liksom ta sina egna beslut och hitta det som funkar för en själv. Använda de metoderna som de känner att de behöver mest och dra mest nytta av.
Mm. Och det låter ju väldigt individanpassat, tänker jag. Det är ju en bra tanke. Bland annat så pratar du om självkänsla och självförtroende. Mm. Du har ett helt kapitel som handlar om det vi kallar för flow.
Precis.
Du berättade ju lite här innan när man är i zonen, så att säga. Det handlar om prestationsångest, människan och hjärnan, KBT-triangeln pratar om. Mm. Jag tänker att det finns ju, om jag relaterar till mig själv då som vuxen också, det finns ju delar i den här som jag kan applicera på mig. Kanske inte alla delar, men många av delarna.
Precis, och det är väl lite det som på något sätt är ändå målet med den här boken. För det var ju det jag kände när jag satt och skrev den också, att jag kan verkligen dra användning av mycket av det här. Och då var jag väl på gränsen till, nu har jag sagt att den är rekommenderad till 14-18-åringar ungefär. Men många av tipsen skulle jag säga alla kan dra nytta av i livet. Och det är mycket generella tips som... Det är väl det som jag också tycker är så intressant med idrottspsykologi. Just att väldigt mycket går att föra över på vanliga livet sen, eller arbetslivet. Eftersom det handlar om mycket om att prestera. Och det går ju att föra över väldigt mycket på arbetslivet. Och det är det jag känner blir så intressant också.
Har du några så här konkreta tips eller strategier som du kan räkna upp som du vill ge till andra unga idrottare som kämpar med olika typer av ångest?
Men det är väl att skapa den här förståelsen för sig själv, vad de här negativa, vad tankar är, vad känslor är, så att man förstår vad det är som händer i kroppen när de här negativa reaktionerna dyker upp. Och om jag ska försöka hitta något ännu mer konkret tips, så skulle jag säga att verkligen jobba med inställning och tankesätt, för det är ändå något man kan göra ganska hands on, även om det är abstrakt. Och då som vi var inne på, till exempel byta tanke eller välja att se saker positivt. Eller välja hur man särskilt kontrollerar sina reaktioner också till saker. Det kan vara om domaren blåser ett orättvist beslut, så är det väldigt svårt att inte bli påverkad av det. För man, grundreaktionen är att man blir arg, man blir irriterad, det känns orättvist. Men istället för att haka upp sig på det och fastna i det, så är det viktigt att bara gå vidare och tänka på nästa handling, nästa situation i matchen. Och jag tycker det är ett väldigt bra tillfälle, för i många sporter så händer det rätt ofta att man inte håller med domaren. Så det är ett bra tillfälle att träna på det här. Så att man kanske går in med och, liksom, och, tänk, och ha det som enda målet i en match. Så här, nu ska jag, varje gång domaren blåser något orättvist eller något beslut som jag inte håller med i, då ska jag bara inte reagera på det. Och det kan ju räcka för den matchen. Och ser man hur det funkar. Klarar man det jättebra, då kanske man kan gå in, försöka hålla det och gå in på ett nytt mål nästa match. Och på så sätt utvecklas över tid.
Det handlar liksom om att gradvis jobba sig uppåt.
Det är också något viktigt med alla de här tipsen. Att det blir ju väldigt många tips till slut i den här boken. Och det går inte att tänka på allt samtidigt. Och det är därför det är viktigt att bara, och liksom, som du säger, gradvis jobba sig upp. Och till och med är det ju så att i tävlingssammanhang och prestationer så vill man ju inte aktivt tänka så mycket. För att då förhindrar man sig själv för att komma in i det här flow-stadiet. Så det är väl egentligen mest på träning och sånt egentligen som man kan tänka på och använda de här metoderna. För att sen när det kommer till att prestera, bara köra.
Mm. Det ska ju vara roligt att idrotta, det har vi ju nämnt några gånger här. Mm. Så utifrån din egen erfarenhet nu då, hur tänker du att idrottsföreningar skulle kunna skapa en stödjande miljö där unga idrottare känner sig trygga? Och trygga tänker jag då till att våga prata om sina utmaningar och få den hjälp som behövs för att man ska kunna fortsätta njuta av sin idrott.
Precis.
Om du får önska fritt.
Ja, det är inte lätt att få till det. Det är det verkligen inte, eftersom det är svåra ämnen att prata om för individen där, och svårt att dela med sig om. Så det krävs en ganska stark relation till någon för att man ska kunna våga vara öppen med det här. Särskilt då i vissa lag som kanske har mer sån kultur än andra. Men jag skulle vilja tro utifrån mina egna erfarenheter och från det jag har lärt mig att en stark gemenskap i laget är viktigt. För att kunna ha förtroende för varann och lita på varann, och att man känner att man blir accepterad av dem i laget. För den grunden gör väldigt mycket för att motverka det här att om man har en dålig träning eller om man har en dålig match, att känna att de andra fortfarande har min rygg. Det tror jag hjälper väldigt mycket där. Så då skulle man kunna till exempel köra aktiviteter utanför plan. Jag vet inte, FIFA-turneringar eller åka och bovla, göra vad som helst där fokuset ligger på att bygga relationer. Och sen då också att skapa den här tydliga och bra relationen mellan tränarteamet och spelarna. Att man känner att man har någon tränare eller högre uppsatt som man har förtroende för och kan gå med sina problem till. Och känna att man får dels att man blir förstådd och dels att man kommer göra något åt problemet. Liksom. Att man får stöd i frågan.
Hur kan man som tränare eller ledare tänka i den här situationen då? För man har ju som sagt olika ledarstilar.
Precis. Och jag tänker där är det viktiga att, liksom, att man som tränare försöker göra det bästa. Dels för då personerna på planen och dels för organisationen i helhet. Och det är väl den balansen som blir svår. Särskilt när man lägger in på lång sikt och kort sikt också. För ett tydligt exempel där som man brukar använda också, att det är väldigt vanligt att när det kommer till viktiga, till exempel viktiga matcher eller viktiga turneringar, att tränaren sätter in de allra bästa spelarna på planen, kanske lämnar ute dem lite sämre så att de inte ens får spela den matchen. Och det man gör då är att man offrar framtida framgång och framtida utveckling för att vinna här och nu. Och den bedömningen får man ju avgöra om man tycker att det är värt det eller inte. Om det är Champions League-finalen, ja, då kanske det är värt att göra så. Men i ungdomssammanhang liksom med ungdomsorganisationer och idrott, då skulle jag inte säga att det är värt det i de flesta fallen. För att vara den här spelaren som inte får spela i en viktig match, det kan ta väldigt hårt på självkänsla och förtroende. Om istället man kör så att okej, man kanske inte tar in de allra bästa i finalen och så förlorar man den matchen, men alla fick spela och alla känner förtroende för sig själva att de fick komma in och vara del av att försöka vinna den här viktiga matchen. Det är om man gör det 5 turneringar i rad, då kommer man förmodligen tjäna mer på det i längden än vad man gör genom att vinna den där 1 turneringen. Och ja, det skulle vara ett tips till tränare generellt. Det är svårt att göra det. Det handlar ju mycket om tålamod och våga uppoffra för framtiden. Men det blir förmodligen värt det.
Våga lita på processen.
Precis.
Än en gång.
Och med det så tackar vi Otto Elg för hans medverkan i den här podden. Och jag vänder mig till dig, Linda. Och undrar, vad tar du med dig efter det här samtalet med Otto?
Ja, men det jag tar med mig är ju återigen de här osynliga utmaningarna som idrotten ställs inför. Otto är ju inte ensam, vi har gått igenom det här. Det här är ju en berättelse av så många som finns och som pågår runt omkring oss hela tiden. Så jag tar än en gång med mig hur viktigt det är att jobba med den mentala hälsan i idrottsvärlden och våga prata om sitt mående och våga fråga. Och Otto poängterar ju också vikten av att skapa den här stödjande miljön inom idrottsföreningen och organisationen där unga idrottare får känna sig trygga och prata om sina utmaningar och få den hjälp som behövs. Det tar jag med mig. Och så tar jag också med mig det här han säger, att vi kan träna upp vår mentala hälsa, vårt sätt att tänka och hantera vårt tankesätt. Han nämner ju bland annat här ett exempel, att det handlar om att det kan vara att domaren blåser ett orättvist beslut. Då är det viktigt att försöka att inte påverkas av det, utan grundreaktionen är ju som Otto säger att man blir arg, man blir irriterad, det känns orättvist. Men istället för att haka upp sig på det och fastna i det, så är det viktigt att försöka gå vidare och tänka på nästa handling och nästa situation i matchen.
Ja, men precis. Det är svårt att prata om idrotten i stort, men jag tror att generellt så tror jag att väldigt många föreningar skulle känna igen sig i att man jobbar ganska lite med de här delarna, och det tror jag att idrotten kanske behöver ta ett större ansvar för. Att jag vet att Ottos historia är ju inte unik på något sätt. Det finns väldigt många ungdomar som inom sina egna idrotter vill bli så bra som möjligt, och då ser man väldigt lätt VM-medaljer eller landslag framför sig. Det är dit man vill, och man försöker hela tiden liksom pressa sig för att bli så bra som möjligt på sin idrott. Men där vi kanske i många föreningar och i många idrotter jobbar lite för lite med att ha en mental balans och en trygghet i sig själv, att man inte är sin prestation och så vidare. Liksom under hela vägen upp under tonåren, så att när man väl kommer till den där tuffa situationen så är man lite förberedd på det. För att alla som elitsatsar kommer inte bli elitidrottare, så är det ju bara. Det är ganska stor del som inte kommer att bli det, och då är det viktigt att vi kanske tar lite ansvar inom idrotten och säkerställer att hur vi liksom förbereder våra aktiva på det på ett bra sätt. Och det kan man ju fundera, alltså, för det är klart att föräldrar har en jätteviktig del i det. Och de kan vi såklart utbilda. Ledare har en jätteviktig del i det, och de kan vi också såklart utbilda. Men vi kommer inte nå alla den vägen ändå. Så jag tror att det är jätteviktigt att man i sin förening sätter någon form av struktur och tanke kring hur jobbar vi med de här frågorna. Så att det inte bara blir upp till att ha rätt ledare eller rätt föräldrar när det kommer och blir tufft en dag, så att säga.
Mm. Och precis som Otto säger, han och jag pratade ju om också det, att han tycker att det är väldigt viktigt att de som faktiskt vill satsa på sin karriär och utvecklas och så, att de har möjligheten och chansen. Och det var väl det någonstans som Otto menar, att han saknade ju sätt då att jobba med sig själv under den här tiden. Ja, det är en svår balans någonstans också, hur hårt ska man dra det liksom, men
Ja men och som han är inne på där då, är ju att det, och det blir ju tydligt tror jag när man kommer upp i kanske 16-17 års ålder hur viktig den mentala styrkan är, för dit kan man ganska ofta, många kan i alla fall, på någon form av talang eller bara liksom glädje och så vidare, vilket ju är där vi ska bygga idrotten på. Men om man vill liksom kunna pressa upp och bli så bra som möjligt, då måste man kanske ha någonting med sig där också. Det är ju en jätteviktig del av idrottsträning tycker jag, att även jobba med mentala delar.
Det är också någonting som jag tar med mig, hur viktigt det är som ledare och tränare att verkligen lägga tid på att bygga relationer så att de aktiva kan känna det här förtroendet och tryggheten med mig som ledare eller tränare. Och just i det här fallet då så vänder ju Otto det här avsaknade förtroendet inåt sig själv på något sätt. Men samtidigt, jag menar, du kan ju vara en hur bra tränare som helst och ledare när det gäller det fysiska eller det tekniska så. Men kan du inte se individen framför dig, ja, men då är det ju svårt att bygga något förtroende, tänker jag.
Ja. Och som vi ofta gör i den här podden, så tänker jag att vi, det finns ju olika sätt man kan jobba med det här, med sitt eget ledarskap om man är ledare, och det finns mängder av olika utbildningar via RFC-distrikt. Jag tänkte vi skulle lyfta två som berör ledare. Den ena är en som vi har nämnt flera gånger innan, vi har också gjort ett poddavsnitt om den, och det är ledare som lyssnar som Folkhälsomyndigheten har tagit fram. Den kan jag tipsa om igen, men sen så kan vi också lyfta fram våran studieförbundskompis Bildas utbildning Vara nere, som också är ett alternativ som man som ledare kan gå för att bli bättre på att bemöta barn och unga helt enkelt som är i ett visst känsloläge. Och till sist så skulle jag också vilja lyfta det som Otto kanske då menar att det saknades när han hade behövt det. Det är en sida som RF har tagit fram som heter Idrottspsykologi, prestation och hälsa. Googla på det så kommer man komma in på en sida där det finns jättemycket bra övningar och material för unga elitsatsande idrottare i gymnasieåldern ungefär, som man kan jobba med för att känna lite mer trygghet och förstå lite vad man känner kanske och så vidare också. Så att idrottspsykologi, prestation och hälsa, det är ju en sida som jag tror att Otto hade haft jättenytt av för några år sedan och som jag hoppas att många kan hitta in på helt enkelt, som kan hjälpa dem i den här situationen på samma sätt som då Ottos bok också skulle kunna göra.
Precis, idrottspsykologi för unga idrottare. Konsten att ha kul samtidigt som man presterar.
Mm. Och den hittar ni på Akademibokhandeln och på andra bokhandlare. Du har lyssnat på ett avsnitt av podcasten Här pågår föreningsidrott som görs av RF SISU. Vill du komma i kontakt med oss som gör podden så gör du det enklast via vårt Instagram-konto. Där heter vi Här pågår föreningsidrott ihopbundet i ett ord. Eller så kan du mejla till podd@rfsisu.se. Vi är tillbaka igen med ett nytt avsnitt om 2 veckor. Hoppas vi hörs då.